welcome you to this Relief Society.
Vi hälsar er välkomna till det här allmänna mötet i Hjälpföreningen i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Jag heter Julie B. Beck och är Hjälpföreningens generalpresident. President Thomas S. Monson presiderar vid mötet. Vi älskar honom och hans rådgivare, president Henry B. Eyring och Dieter F. Uffdorf. Jag har ikväll med mig med mina rådgivare, systrarna Sylvia Allred och Barbara Thompson. Med oss har vi också äldsterna Robert E. Hales och Neil L. Anderson i den 12 apostlarnas korum samt äldste Craig C. Christensen i den 70-års korum som är våra rådgivande. På förhöjningen sitter också generalpresidentskapen för unga kvinnor och primärföreningen samt medlemmar av föreningens generalkommitté. Mötet sänds ut på 82 språk till kvinnor som bor i över 175 olika länder, nationer och provinser. Som Hjälpföreningens presidentskap har vi personligen träffat Hjälpföreningens systrar i Central- och Sydamerika, Förenta Staterna, Asien, Europa, Afrika, Mexiko och Söderhavsöarna under det gångna året. Sången under mötet framförs av en kör av Hjälpföreningssystrar från Currency, Utah under ledning av Kathy Jolly och Melinda Margetz vid orgen. Kör och församling sjunger nu tillsammans. Den öppningshalmen Räkna Guds gåvor, nummer 167 i psalmboken. Syster Sharon Eubank, medlem i Hjälpföreningens generalkommitté, leder sedan inledningsbönen.
Thank you.
Our Father in heaven.
Vår kära himmelske fader. Vi är tacksamma att kunna samlas här i församlingar över hela världen. Vi är tacksamma för möjligheten att höra på vårt generalpresidentskap i hjälpföreningen och från vår profet president Monson. Vi är tacksamma för att återställa evangeliet och för den kraft som det har i våra liv. Vi är tacksamma för din son Jesus Kristus. Vi ber dig att du vill välsigna de som ska tala och oss som ska lyssna. Att vi ska öppna våra hjärtan för att ta emot det. Och att du vill knyta oss samman som systrar. Vi är tacksamma för Jesu Kristi evangeliums kraft. Vi säger dessa saker i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Tack, Sister Eubank. Tack alla ni för den vackra inledningshymnen. Vi vill denna kväll också Sister Smith som har gått bort. Sister Smith tjänade som president från 1974 till 1984. En av hennes sista ord var: president Monson har bett mig vara den första talare här ikväll. Efter mitt tal sjunger kören Starka som bergen i Norden. Sister Sylvia H. Allred talar sedan till oss. Efter hennes tal talar Sister Barbara Thompson. Efter Sister Thompsons tal sjunger kör och församling Mer helighet i mig, nummer 77 i psalmboken. Det här mötet är en gåva till alla vår himmelske faders döttrar som vill lära känna hans sinne och vilja och förstår sitt ansvar i hans plan. Jag har träffat många av er under det gångna året och mitt hjärta har berörts när jag ser in i era ögon, kramat er, skrattat mer, gråtit mer och lyssnat till er glädje, er sorg och era segrar. Var och en av er är obeskrivligt dyrbar och välkänd av vår himmelske fader. Som Guds döttrar förbereder ni er för evig utkorelse och var och en av er har en kvinnas identitet, natur och ansvar. Hur väl familjer, samhällen, denna kyrka och denna underbara frälsningsplan ska lyckas beror på er trofasthet. Och kära systrar, om ni visste hur mycket vi älskar och ber för er. Vi står alla mitt uppe i vår egen jordiska upplevelse. Två systrar som jag nyligen träffade är exempel på hur vi kan leva trofast under olika omständigheter. En syster bor i vackert hem i centrala Brasilien. Hennes röda tegelhus som ligger i en trädgård med röd jordmån omgiven av en röd stenmur är en fristad och tillflyktsort undan världen utanför. Hennes klarögda barn kan sjunga primärsångerna och på väggarna i hemmet hänger bilder på frälsaren, tempel och Guds profeter som klipps ut ur Liahona. Hon och hennes make gjorde personliga uppoffringar för att kunna beseglas i templet så att deras barn skulle kunna födas inom förbundet. Hon berättade för mig att hon ständigt ber att Herren ska ge henne tillräcklig kraft med krafter och inspiration för att uppfostra sina barn i evangeliets ljus, sanning och kraft. En annan syster bor ensam i en liten lägenhet på 80:e våningen i ett hus i Hongkong. Hon har en del fysiska svårigheter, men hon är glad över att kunna klara sig själv. Hon är den enda i sin släkt som är medlem i kyrkan. På en liten hylla ligger hennes skrifter, hjälpföreningens studiematerial och andra kyrkans böcker. Hon har skapat en andlig fristad i sitt hem och hon är ett ljus för alla i sin gren. Vi vet att många systrar lever under betongande eller farliga omständigheter. En del är ständigt hungriga. En del måste dagligen repa mod för att kunna fortsätta i tro, trots missräkningar och andra svek. Eftersom vi lever i de sista dagarna här på jorden ser vi tecken överallt på mycken kamp. Myter och missuppfattningar finns i överflöd rörande kvinnornas kraft, uppgift och ställning i kyrkan. Envisa myser gör gällande att vi är mindre betydelsefulla än männen, att vi vanligtvis är älskvärda men okunniga. Och att vi, vad vi än gör, blir vi aldrig tillräckliga för att accepteras av vår himmelske fader. Som aposteln Petrus sa det, finns det falska lärare som smyger in i förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem. Mormons bok beskriver det som pågår och jag citerar. Ty se, på den dagen ska Satan rasa i människor, barnens hjärtan och hetsa dem till vrede mot det som är gott. Och andra kommer han att lugna och invagga i kötslig ro så att de säger allt är väl i Sion. Ja, Sion blomstrar. Allt är väl. Och på så sätt bedrar djävulen deras själar, leder den varsamt ner till helvetet. Och se, andra får han bort med smicker och säger dem att det inte finns någon helvete. Att han säger till dem, jag är ingen djävul, för det finns ingen. Och så viskar han i deras öron till dess han bundit dem med sina hemska bojor. Slutcitat. I en atmosfär av allt fler krav på enbart rättigheter, ursäkter, likgiltighet och lockelser löper det av Guds döttrar som inte vakar, ber och hämtar inspirationen allt större risk att bli vad som skrifterna beskriver som svaga kvinnor som dyrkar främmande gudar. Tyvärr, som en följd av svårigheter i livet och världens populära falska lärare, tror många systrar på myterna, mer på myterna än på sanningen. Det visar sig att man funnit att många systrar inte gör det som behövs, som att be och läsa skrifterna. Herren själv har sagt att detta är en varningens dag och inte en dag för många ord. För att kunna vaka över, undervisa och inspirera sina döttrar i dessa farliga tider gav Gud profeten Joseph Smith myndighet att organisera kvinnorna i kyrkan. Denna gudomligt fastställda och prästadömsledda organisation kallas Hjälpföreningen. Syftet med Hjälpföreningen är att förbereda Guds döttrar för det eviga livets välsignelser samtidigt som de växer upp i tro och personlig rättfärdighet, stärka familjer och hemmen samt söka upp och hjälpa andra som är i nöd. Hjälpföreningen klarlägger vårt uppdrag och förenar oss som Guds döttrar till försvar för hans plan. I vår tid med förväxlade identiteter, förvirring och oreda utgör Hjälpföreningen en kompass och vägledare för att undervisa trofasta kvinnor om sanningen. Rättfärdiga kvinnor söker idag få personlig uppenbarelse för att kunna stå emot förvirring, kämpa mot ondska och andlig fördärv samt töja sig över sina egna missöden genom att öka sin tro, stärka sin familj och sitt hem och ge hjälp till andra. Syster Aldrich, syster Thompson och jag har bett, fastat, begrundat och rådgjort med profeter, siar och uppenbarare för att få veta vad Gud att vi vill att vi ska göra för att hjälpa hans döttrar att stå starka när de ställs inför det elände som skulle drabba jordens invånare. Som svar har vi fått veta att systrarna i kyrkan behöver känna till och lära av Hjälpföreningens historia. Insikt om Hjälpföreningens historia stärker trofasta kvinnors grundläggande identitet och värde. Som en följd härav håller en historik om Hjälpföreningen på att färdigställas för kyrkan och bli tillgänglig nästa år. I väntan på den får Hjälpföreningens historia större uppmärksamhet på till exempel besökslärarnas sida i Liahona och Ensign. Förberedelserna för historiken har varit en inspirerande och avslöjande upplevelse. Medan vi har granskat Hjälpföreningens historia har vi sett att Herrens syn på och avsikt med Hjälpföreningen inte handlade om att den skulle vara en sömnigt söndagsmöte. Han hade något mycket, mycket större i tankarna än en kvinnoklubb eller speciella intressegrupper för nöjes skull. Hans avsikt var att Hjälpföreningen skulle hjälpa till att bygga upp hans folk och förbereda den för templet välsignelser. Han upprättade denna organisation för att rikta in sina döttrar på sitt verk och be dem hjälpa till att bygga upp hans rike och stärka hemmen i Sion. Det finns en världsomfattande hunger bland goda kvinnor efter att få veta sin identitet, sitt värde och sin betydelse. Studier av Hjälpföreningens historia förklarar och säger oss vilka vi är som vår frälsares Jesu Kristi lärjungar och följeslagare. Vår trofasthet och vårt tjänande är tecken på vår omvändelse och beslutsamhet att minnas och följa honom. I juli 1830, i början av återställen av Herrens kyrka, utvalde Herren sin första kvinnliga ledare och sade i en uppenbarelse till henne: "Jag talar till dig, Emma Smith, min dotter. Ty sannerligen säger jag dig, alla de som tar emot mitt evangelium är söner och döttrar i mitt rike." Hjälpföreningens historia lär oss att vår himmelske fader känner sina döttrar. Han älskar dem, han har gett dem konkreta ansvar och han har talat och väglett dem under deras jordiska livsuppgifter. Dessutom lyfter och stadfäster Hjälpföreningens historia kvinnornas ställning och visar hur de arbetar i lag med trofasta prästadömsledare. Vår historia lär oss vad vi ska göra för att bereda oss för det eviga livets välsignelser. Hjälpföreningen har som organisation alltid haft ansvaret att organisera systrarnas krafter i Sions församlingar och grenar. Genom Hjälpföreningens möten, besökslärares tjänande och deras gemensamma hjälpverksamheter blir Guds döttrar undervisade, vakade över och inspirerade i sitt ansvar i Herrens verk och rike. Under det här mötet för ett år sedan tillkännagavs riktlinjer för Hjälpföreningens möten. Vi kan med glädje rapportera att i de flesta församlingar och grenar världen över har Hjälpföreningens presidentskap och systrar tagit till sig riktlinjerna och förstår varför de gavs. Det har varit härligt att se hur Hjälpföreningens historiska syfte och arbete har fått ny livskraft. Vi har också sett en ökning av Hjälpföreningens värdighet, identitet och betydelse när alla systrarnas möten nu helt enkelt kallas för vad de är, Hjälpföreningsmöten. Vi ser en ökning av tro och personlig rättfärdighet, hur familjer och hem stärks och att än mer hjälp erbjuds av Hjälpföreningens systrar under Hjälpföreningens möten. Alla riktlinjer för Hjälpföreningens möten, besöksverksamheten och annat arbete Hjälpföreningen utför har sin grund i Hjälpföreningens historia och har godkänts av första presidentskapet. Det har alltid varit Hjälpföreningens ansvar att delta i frälsningens verk. Ända sedan kyrkans återupprättelse har systrarna varit där först, sist och alltid för att bemöta händelser som uppstår i vardagslivet. Från Hjälpföreningen går det vidare för att tjäna i primär, unga kvinnor, söndagsskolan samt göra andra insatser. Och de är exempel på ljus och dygd för det uppväxande släktet. Det egna tjänandet bygger upp varje enskild syster och miljoner trofasta kvinnor förenade tjänande skapar överväldigande troskrafter i Herrens verk. Historiken visar att sedan återställelsens början har systrar stått i främsta ledet i fråga om att sprida evangeliet. Och de fortsätter anstränga sig när de är på mission, förbereder unga män och kvinnor gå på mission och inbjuder sina vänner, grannar och släktingar att få del av evangeliets välsignelser. Av historien lär vi oss också att profeten Joseph Smith använde sig av Hjälpföreningens möten för att undervisa systrarna om deras ansvar och förbereda dem för templet. Idag fortsätter släktforskning och tempeltjänst att vara några av Hjälpföreningens huvudsakliga skyldigheter. Vår insikt i vår historiska syfte hjälper kvinnor att göra rätta prioriteringar så att de inte ger ut pengar på det som inte har något värde. Inte heller lägger ner arbete på sånt som inte kan tillfredsställa. Slut på citat. Hjälpföreningen har alltid haft ansvaret att göra som aposteln Paulus sade. Lära de unga kvinnorna vara nyktra, leva anständigt, rent och förmara de som är gifta att älska sin man, älska sina barn och stärka sina hem. Hjälpföreningens historia lär oss att ta hand om de viktiga ting som kommer att frälsa och helga oss och det som är nödvändigt för att göra oss oberoende och användbara i Herrens rike. Ett ständigt tema genom hela vår historia är att alla systrar som använder den heliga andens kraft verkar med Herrens inspiration i sina liv och får uppenbarelser om sitt ansvar. Hjälpföreningens historia är en andlig berättelse om starka, trofasta och målmedvetna kvinnor. Som en del av Herrens återställda kyrka finns nu Hjälpföreningen i mer än 170 nationer. Varje vuxen kvinna i Herrens kyrka kan tilldelas seriösa och betydelsefulla ansvar. Unga flickor och unga kvinnor i kyrkan lär sig att sätta upp mål genom programmen Tro på Gud och personlig tillväxt som riktar in dem på templet och framtida ansvar i Hjälpföreningen. I Hjälpföreningen fortsätter de att utvecklas mot templets välsignelser och evigt liv genom att öka sin tro och personliga rättfärdighet, stärka familjer och hem samt söka upp och hjälpa dem som är i nöd. Trofasta systrar lär sig göra detta med mycket få applåder eller erkännande för det arbete de utför. Hjälpföreningen får framgång genom sin undervisning om Herren Jesus Kristus som sade att när vi ger våra allmosor eller offergåvor i det fördolda kommer vår himmelske fader som ser i det fördolda att belöna oss öppet. Hjälpföreningens historia och verksamhet förenas vi med ett storslaget världsomfattande systraskap med både unga och gamla, rika och fattiga, utbildade och analfabeter, ensamstående och gifta, starka och orubbliga Guds döttrar. Värdet av historien ligger inte så mycket på dess datum, tider och platser. Dess värde ligger i att den lär oss principerna, syftena och mönstren vi behöver följa. Och den hjälper oss förstå vilka vi är och vad vi måste göra samt att den förenar oss i att stärka hemmen i Sion och bygga upp Guds rike på jorden. Då Hjälpföreningen fungerar på ett inspirerat sätt kan den så ersätta rädsla, tvivel och själviskhet med tro, hopp och kärlek. Då vi för Herrens verk framåt kommer Hjälpföreningens historia att även i fortsättningen skrivas av trofasta systrar runt om i världen. Herren stärker Hjälpföreningen i det levande nuet och bereder en strålande framtid för sina döttrar. Jag bär mitt vittnesbörd om att vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus verkligen lever. Genom profeten Joseph Smith återställdes evangeliet, de goda nyheterna om vår identitet och meningen med livet till jorden. I Jesu Kristi namn. Amen.
grateful to be part of this gathering of faithful women across.
Jag är tacksam att jag får delta i det här mötet med trofasta kvinnor runt om i världen. Jag har träffat tusentals av er i olika länder. Er trofasthet och hängivenhet har stärkt mig. Era exempel på godhet och engagemang i evangeliet har inspirerat mig. Ert osjälviska tjänande i det tysta och era vittnesbörd och er övertygelse har gjort mig ödmjukare. Jag vill ställa samma frågor till er var och en ikväll som jag ställt till många av er under våra samtal. Vad hjälper dig att hålla dig fast och orubblig när du möter svårigheter som prövar din tro? Vad håller dig uppe under prövningar och motgångar? Vad hjälper dig att hålla ut och bli en sann Kristi lärjunge? En del svar jag fått från er på frågorna är er vetskap om att er himmelske fader älskar er och bryr sig om er. Ert hopp om att Jesu Kristi försoningsoffer kommer alla välsignelser som lovats de trofasta att gå i uppfyllelse. Er kunskap om återlösningsplanen. Jag tänker idag tala lite mer om de här uttrycken av tro från hjärtat. I Romarbrevet står det: Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Första gången jag minns att jag kände mig säker på att min himmelske fader kände mig, älskade mig och brydde sig om mig var när jag gick ner i dopets vatten när jag var 15 år. Innan dess hade jag vetat att Gud fanns och att Jesus Kristus var världens frälsare. Jag trodde på dem och älskade dem, men hade aldrig känt deras kärlek och omsorg om mig personligen förrän den dagen när jag gladde mig över att få sluta förbund genom dopet. Jag insåg vilket under det var att missionärerna fann och undervisade just mig, särskilt som det bara fanns några få missionärer bland 2 miljoner människor. Jag visste då att min himmelske fader kände mig och älskade mig på ett så speciellt sätt att han ledde missionärerna hem till mig. Jag vet idag att Gud är kärlekens Gud. Så är det, för vi är hans barn. Och han önskar att vi alla ska få glädje och evig lycka. Hans verk och hans härlighet går ut på att vi ska få odödlighet och evigt liv. Det är därför han gett oss en evig lycksalighetsplan. Meningen med vårt liv är att vi ska uppnå evigt liv och upphöjelse och hjälpa andra att göra detsamma. Han skapade den här jorden åt oss så att vi kunde få en fysisk kropp och prövas i vår tro. Han gav oss handlingsfrihetens dyrbara gåva och genom den kan vi välja den väg som leder till evig glädje. Vår himmelske faders återlösningsplan är till för er och mig. Den är till för alla hans barn. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Och han gav dem befallningar att de skulle tillbe Herren sin Gud, och Adam lydde Herrens befallningar. Adam och Eva fick barn och planen fortsatte att genomföras. Jag vet att var och en av oss har en nödvändig och väsentlig roll som en Guds dotter. Han har gett sina döttrar gudomliga egenskaper så att hans verk ska kunna gå framåt. Gud har anförtrott kvinnan det heliga verket att föda och uppfostra barn. Inget annat arbete är viktigare. Det är en helig kallelse. Kvinnans ädlaste uppgift i det heliga verket är att bygga eviga familjer, allra helst tillsammans med sin make. Jag är medveten om att en del systrar bland oss ännu inte välsignats med äktenskap eller barn. Låt mig försäkra er om att ni alla i sinom tid ska få de välsignelser som lovats som trofasta. Ni måste sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp, och hålla ut in till änden så ska ni få evigt liv. I ett evigt perspektiv ska avsaknaden av de här välsignelserna endast vara ett ögonblick. Vidare behöver ni inte vara gifta för att hålla buden och för att ge näring åt familj, vänner och grannar. Era gåvor, talanger, färdighet och andliga styrka behövs i stor mån för att bygga riket. Herren litar på att ni är villiga att utföra dessa viktiga uppgifter. Herren säger: Jag ska inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Herren älskar dig. Han känner dina förhoppningar och dina besvikelser. Han glömmer dig inte eftersom din smärta och ditt lidande alltid står inför honom. Det största uttrycket för Guds kärlek till oss var hans villighet att sända sin älskade son Jesus Kristus för att sona våra synder, för att bli vår frälsare och återlösare. I Johannes evangeliet läser vi att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Frälsaren säger, liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Jesu Kristi villighet att vara offerlammet var ett uttryck för hans kärlek till fadern och för hans obegränsade kärlek till var och en av oss. Jesaja beskriver frälsarens lidande. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull, och genom hans sår är vi helade. Herren själv förkunnade, jag, Gud, har lidit detta för alla för att det inte ska behöva lida om de omvänder sig. Han bröt dödens bojor och gjorde det möjligt för människan att uppstå. Han gav oss odödlighetens gåva. Jesus Kristus tog på sig våra synder, led och dog för att tillfredsställa rättvisans krav så att vi inte ska behöva lida om vi omvänder oss. Vi visar att vi tar emot Jesus Kristus som vår frälsare när vi tror på honom, omvänder oss från våra synder och tar emot de frälsande förrättningarna som krävs för att vi ska få inträda i Guds närhet. De här frälsande förrättningarna symboliserar de förbund vi ingår. Förbunden att lyda Guds lagar och bud förenar oss med honom och stärker vår tro. Vår tro och ståndaktighet i Kristus ger oss modet och självförtroendet vi behöver för att möta livets svårigheter som är en del av jordelivet. Inte långt efter att min make kallats att presidera över Paraguay-missionen Asunción 1992 deltog vi i en grenskonferens i ett isolerat samhälle i den paraguayanska delen av Chaco. Vi reste i 4 timmar längs en asfalterad väg och sedan i 7 timmar längs en primitiv grusväg. Vi glömde snabbt hur farlig och obekväm resan varit när vi träffade Mistolares glada och gästfria medlemmar. Den unge Julio Yegros var grenspresident och han och hans hustru Margarita var en av de få familjer som beseglat till templet. Jag bad dem berätta om sin resa till templet. På den tiden låg det närmaste templet i Buenos Aires i Argentina. Det tog 27 timmar att resa till templet från Mistolar och de hade rest med sina 2 små barn. Det var mitt under en mycket kall vinter. Men efter många uppoffringar nådde de fram till templet och beseglade som en evig familj. På vägen tillbaka blev de 2 små barnen mycket sjuka och dog. De begravde dem längs vägen och kom hem tomhänta. De var sorgsna och ensamma, men otroligt nog kände de tröst och frid. De berättade, våra barn hade beseglats till oss i Herrens hus. Vi vet att vi får ha dem hos oss i all evighet. Den kunskapen har gett oss frid och tröst. Vi måste fortsätta vara värdiga och trofasta förbunden vi ingick i templet, och då kommer vi att återförenas med dem. Hur stärker vi vår tro och vårt hopp så att vi kan bli som de här trofasta medlemmarna i Paraguay? Hur stärker vi vår tro på de uttryck av tro som jag har fått höra om och om igen från så många av er? Att ni tror på Guds kärlek till er, att ni litar på att ni kommer att få hans välsignelser och att ni förstår återlösningsplanen genom frälsaren Jesus Kristus och er viktiga del i hans plan. Låt mig föreslå 4 sätt som har hjälpt mig. Bön, skriftstudier, lydnad och tjänande. Det är genom bön vi kommunicerar med vår himmelske fader. När vi ber visar vi att vi tror på honom och på hans förmåga att välsigna oss. I Alma läser vi: rådgör med Herren i allt vad du gör, så ska han leda dig till det som är gott. Jag överlämnar dig åt Herren när du går till vila om aftonen, så att han må vaka över dig när du sover. Och när du stiger upp på morgonen, så låt då ditt hjärta vara fyllt av tacksamhet mot Gud. Och om du gör detta ska du bli upphöjd på den yttersta dagen. Skriftstudier. Kunskap och insikt om vår himmelske faders plan hjälper oss veta vem vi är och vad vi bör bli. Herren befallde: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Det är mycket viktigt att varje kvinna studerar skrifterna. När vi bekantar oss med sanningarna som finns i skrifterna kan vi tillämpa dem på vårt liv och få kraft att utföra Guds verk. Daglig personlig bön och skriftstudier inbjuder också den helige andens inflytande och kraft till vårt liv. Lydnad. Herren säger: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Vår trofasta lydnad hjälper oss utveckla gudomliga egenskaper och förändra vårt hjärta. I läran och förbunden får vi rådet: håll fast vid de förbund som du har slutit. Håll ständigt mina bud och du ska få en rättfärdighetens krona. Vårt beslut att leva efter evangeliet ger näring åt vår tro och hopp i Jesus Kristus. Tjänande. Vi har många tillfällen att tjäna honom. Varje syster ombeds söka efter och hjälpa de fattiga och behövande bland oss och omkring oss. De fattiga och behövande kan också gälla andliga eller känslomässiga behov. Var och en har också fått uppdraget att frälsa våra döda, vilket vi kan göra när vi släktforskar eller tjänar i templet. Vi har fått befallningen att dela med oss av evangeliet till andra, och det finns många sätt att delta i missionsarbetet. Allt det här är sätt vi kan tjäna Herren på. Herren förväntar sig att de som är starka ska stärka de svaga. Och er egen tro stärks när ni stärker och tar hand om hans barn. Jag vet att vår himmelske fader älskar vart och ett av sina barn fullkomligt, individuellt och konstant. Jag vet att vi som kvinnor har en avgörande roll i lyxalighetsplanen. Allt han kräver av oss är att vi gör vårt bästa, och vi behövs alla för att bygga upp riket. Försoningen är verklig. Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Jag vittnar om att när vi är trofasta och håller ut in till änden får vi alla vår himmelske faders välsignelser. Ja, evigt liv och upphöjelse. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear sisters, what a blessing it is to be with you.
Mina kära systrar, det är en sån välsignelse att få vara tillsammans med er, känna er styrka och kärlek till Herren. Tack för den kärlek och barmhärtighet ni visar andra dagligen. När hjälpföreningen grundades i Nauvoo vet vi att systrarna gick från hem till hem och tjänade varandra. Bedömde vilka behov som fanns, kom med mat, tog hand om sjuka och visade barmhärtighet mot varje kvinna och hennes familj. Det påminner mig om skriftstället i Judas brev där det står att vi ska visa barmhärtighet och ta hand om varandra. När jag begrundar skriftstället och vad det betyder får det mig att tänka på frälsaren och de många gånger som skrifterna berättar om den kärlek och barmhärtighet Kristus visade alla. I Nya testamentet står det ofta att Kristus förbarmade sig över folket och tog hand om deras behov. Han förbarmade sig när han såg att de var hungriga och han gav dem mat. Eller när de var sjuka och han botade dem. Eller när de behövde andlig näring och han undervisade dem. Barmhärtighet innebär att man känner kärlek till en annan person. Den innebär att man känner sympati och vill lindra andras lidande. Den innebär att man visar andra vänlighet och ömhet. Frälsaren har bett oss att göra det som han gjorde. Att bära varandras bördor, trösta de som står i behov av tröst, sörja med de som sörjer, att föda de hungriga, besöka de sjuka, att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ner och att undervisa varandra om rikets lära. För mig beskriver de orden och handlingarna besökslärare, de som tjänar andra. Besöksundervisningen ger kvinnor möjlighet att vaka över, stärka och undervisa varandra. Precis som en lärare i aronska prästarrummet fått ansvaret att alltid vaka över kyrkan och att vara med och styrka dem, visar en besökslärare sin kärlek genom att under bön tänka på varje kvinna hon kallas att tjäna. Syster Beck har påmint oss, eftersom vi följer Jesu Kristi exempel och lära, värdesätter vi det här heliga uppdraget att älska, känna, betjäna, förstå, undervisa och hjälpa i hans ställe. Idag vill jag tala om två saker. Hur du välsignar andra när du tjänar som besökslärare och hur du välsignas när du tjänar andra. För inte så länge sedan träffade jag en grupp kvinnor i Anchorage i Alaska. Det var omkring 12 kvinnor i rummet och 6 till deltog via högtalartelefon i städer runt om i Alaska. Många av de här kvinnorna bodde många mil från ett kapell. De här kvinnorna lärde mig om besöksundervisning. För att besöka varandra personligen skulle systrarna behöva flyga, åka båt eller resa mycket långa sträckor med bil. Möjliggjorde tid och kostnader deras möjligheter till hembesök. Men systrarna kände sig nära varandra eftersom de ivrigt bad för varandra och sökte den heliga andens vägledning för att veta vad systrarna behövde, trots att de inte träffades särskilt ofta. De lyckades hålla kontakt via telefon, internet och post. De tjänade i kärlek eftersom de hade ingått förbund med Herren och önskade välsigna och stärka sina systrar. Ett annat hängivet besökslärarpar i Demokratiska republiken Kongo hade långt att gå för att besöka en kvinna och hennes lilla barn. Systrarna förberedde under bön ett budskap och ville veta hur de kunde hjälpa den kära kvinnan de skulle besöka. Kvinnan blev jätteglad över att de kom. För henne var deras besök ett budskap från himlen till henne personligen. När besökslärarna besökte henne i hennes enkla hem upplyftes och välsignades systern, hennes familj och även besökslärarna. Den långa vandringen kändes inte som en uppoffring. De här besökslärarna visade barmhärtighet, utövade ett gott inflytande och kvinnan välsignades genom dem. Långa avstånd, kostnader och säkerheten hindrar personliga månatliga kontakter på en del platser i kyrkan. Men genom den personliga uppenbarelsens kraft kan systrar som verkligen söker att älska varandra och vakar över och stärker varandra finna betydelsefulla sätt att utföra sin kallelse från Herren. Inspirerade hjälpföreningspresidenter rådgör med sin biskop och fastställer under bön besökslärareuppdrag för att hjälpa honom vaka över och ta hand om varje kvinna i församlingen. När vi förstår sambandet mellan rådgivning och uppenbarelse förstår vi bättre vårt viktiga ansvar att tjäna och kan med större förtroende lita på att anden ska leda vårt arbete. Jag är en av dem som har besökt ett flertal kvinnor varje månad och sen stolt sagt med en lättad suck: jag är klar med besöksundervisningen. Tja, den del jag ska rapportera kanske är klar, men det vore tråkigt om det är enda anledningen till att jag gör den. Det bästa med besöksundervisningen är inte att rapporterna visar 100% besök varje månad, utan det bästa med besöksundervisningen är att se hur liv förändras, tårar torkas, vittnesbörd växer, människor älskas, familjer stärks, personer uppmuntras, hungriga mättas, sjuka besöks och att de som sörjer blir tröstade. Besöksundervisningen är faktiskt aldrig klar eftersom vi alltid ska vaka över och stärka varandra. En annan välsignelse som besöksundervisningen för med sig är ökad enighet och kärlek. Skrifterna lär oss hur vi kan åstadkomma det. Och han befallde dem att de skulle se framåt med en och samma blick, med en tro och ett dop, med sina hjärtan förenade i enighet och i kärlek till varandra. Många kvinnor har berättat att de kommit tillbaka till kyrkan tack vare att en trofast besökslärare kom månad efter månad och tjänade dem, räddade dem, älskade dem, välsignade dem. Ibland är budskapet det viktigaste ni delar mer av under ett visst besök. En del kvinnor har mycket lite andlig föda i sitt liv utöver budskapet ni ger dem. Budskapen i Liahona och Ensign är budskap om evangeliet som hjälper varje kvinna öka sin tro, stärka sin familj eller sträva efter att visa barmhärtighet mot andra. Ibland är den största välsignelsen ni för mer att ni helt enkelt lyssnar. Ett lyssnande öra skänker tröst, förståelse och lindring. En annan gång kanske ni måste kavla upp armarna och sätta igång och arbeta i hemmet eller trösta ett gråtande barn. Du välsignas på många sätt när du känner andra. Ibland har jag sagt, äsch, jag måste göra mina hembesök. Det var då jag glömde att jag skulle besöka och undervisa kvinnor. Det var då jag tyckte att det var en belastning istället för en välsignelse. Jag kan uppriktigt säga att när jag gick på mina besök kändes det alltid bättre. Jag lyftes upp, kände mig älskad och välsignad, ofta mycket mer än systrarna jag besökte. Min kärlek till systrarna ökade, min önskan att tjäna ökade. Och jag såg att det här var ett underbart sätt som vår himmelske fader gett oss att vaka över och ta hand om varandra. Andra välsignelser som kommer av att vara en besökslärare är att vi lär känna och bli vän med personer som vi annars kanske inte skulle ha lärt känna väl. Ibland får vi tillfälle att vara ett svar på någons bön. Dessutom är personlig uppenbarelse och andliga erfarenheter nära förenade med besöksundervisningen. Jag har upplevt några av mina mest ödmjukande, glädjefyllda och andliga erfarenheter när jag varit hemma hos kvinnor i min egen församling eller runt om i världen. Vi har undervisat varandra om evangeliet. Vi har gråtit tillsammans, skrattat tillsammans, löst problem tillsammans och jag har upplyfts och välsignats. En kväll i slutet av en månad förberedde jag mig för att resa bort och kom på att jag inte hade besökt en av mina systrar. Det var ganska sent på kvällen. Jag hade inte stämt träff med henne. Jag ringde inte. Jag hade ingen kamrat. Men jag beslöt mig för att det var viktigt att jag besökte min vän Julie. Julies dotter Ashley led av medfödd benskörhet. Trots att Ashley var nästan 6 år gammal var hon mycket liten och kunde inte göra mycket annat än att röra på armarna och tala. Hon låg på en fårfäll hela dagen, varje dag. Ashley var ett lyckligt, glatt barn och jag älskade att träffa henne. Just den här kvällen som jag besökte dem bad Julie mig stiga på och Ashley ropade att hon ville visa mig någonting. Jag gick in och ställde mig på knä bredvid Ashley och hennes mor ställde sig på andra sidan. Ashley sa, titta vad jag kan. Med lite hjälp från sin mor kunde Ashley vända sig på sidan och tillbaka igen. Det hade tagit henne nästan 6 år att nå det målet. När vi klappade händerna och hurrade och skrattade och grät tillsammans under det speciella ögonblicket tackade jag min himmelske fader för att jag hade gått ut som besökslärare och inte gått miste om den underbara händelsen. Trots att det var många år sedan och Julia Ashley har gått bort sedan dess kom jag alltid att vara tacksam över att jag fick dela den speciella upplevelsen med henne. Min egen kära mor var en underbar och hängiven besökslärare under många år. Hon tänkte alltid på hur hon kunde vara till välsignelse för familjerna hon besökte. Hon tänkte speciellt på barnen hos kvinnorna hon besökte eftersom hon ville stärka familjen. Jag kommer ihåg hur en 5-åring sprang fram till min mamma i kyrkan och sa: du är min besökslärare, jag älskar dig. Att få vara en del av dessa underbara kvinnors och deras familjers liv var en välsignelse för min mor. Inte alla upplevelser man får som besökslärare är varma och underbara. Ibland är det svårt, som när man besöker ett hem där man inte riktigt är välkommen eller när det är svårt att träffa en syster som är mycket upptagen. Det kan ta längre tid att bygga upp en bra relation till vissa systrar. Men när vi verkligen försöker älska, ta hand om och be för systern hjälper den heliga anden oss att finna ett sätt att vaka över och stärka henne. President Thomas S. Monson är en mästare på att tjäna på frälsarens sätt. Man ser honom ständigt besöka och hjälpa andra. Han har sagt: det finns människor omkring oss som behöver vår uppmärksamhet, vår uppmuntran, vårt stöd, vår tröst och vår vänlighet. Vi är Herrens händer här på jorden med uppdraget att betjäna och lyfta hans barn. Han är beroende av var och en av oss. Och ingen kan hjälpa till i detta verk om hon inte är ödmjuk och fylld av barmhärtighet och har tro, hopp och kärlek samt är måttlig i allt, vad som än ska anförtros i hennes vård. Kvinnorna vi är besökslärare hos har anförtrots i vår vård. Låt oss visa kärlek och barmhärtighet och på så sätt verkligen hjälpa dem som har anförtrots oss. Systrar, jag älskar er. Det är min bön att ni ska känna vår himmelske faders och vår frälsares Jesu Kristi kärlek. Jag vittnar för er om att frälsaren lever i Jesu Kristi namn. Amen.
Vi uttrycker vår tacksamhet till alla hjälpföreningssystrar
Vi tackar kören för den vackra musiken. Och vi tackar körmusiker för deras medverkan och tackar också alla som gjort sin del för det här mötet ska kunna komma till stånd. Nu har vi äran att få lyssna till president Thomas S. Monson, vår älskade profet. Efter president Monsons tal sjunger kören avslutningshalmen Den himmelska elden. Syster Marcia G. Beck, medlem av Hjälpföreningens generalkommitté, leder sedan tacksägelsen. President Monson.
I was in a meeting once when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this.
Jag var på ett möte en gång när talaren aldrig hade sett en sån här åhörarskara. Han såg sig omkring och sa tack så mycket och satte han sig ner. Vilken härlig syn ni är att se. Jag är en man som minns ganska mycket. Jag tänker tillbaka på min ungdom. De besökslärare som kom till vårt hem. Jag tänker på hur min mor försökte ta hand om dem och organisera dem i hjälpföreningen. Jag minns när jag kallades som biskop. Och vi hade åtskilliga änkor. Jag minns att jag aldrig var hemma på julen. Och min goda hustru var så förstående.
Icon Glenn Rudd out of providing. He was in the poultry business.
Jag minns hur jag delade ut kycklingar, rostade. Alla de här änkorna ville att jag skulle tala vid deras begravningar. Och jag gjorde det. Jag talade vid 84 begravningar. Och en gång var det 3 på en enda dag. Så jag tänker med kärlek tillbaka på detta. Våra själar gläds ikväll. Vi har välsignats med vacker musik och inspirerade budskap. Jag ber om Herrens andes inspiration ska vara med mig nu när jag delger några tankar och känslor. Jag börjar med en kort berättelse som belyser en princip som jag vill framhålla. Ett ungt par, Lisa och John, flyttade till ett nytt område. En morgon när de åt frukost tittade Lisa ut genom fönstret och såg grannen hänga tvätt. Den där tvätten är inte ren, utropade Lisa. Vår granne vet inte hur man får sina kläder rena. John såg på men sa inget. Varje gång grannen hängde tvätt sa Lisa samma sak. Några veckor senare tittade Lisa ut genom fönstret och såg till sin förvåning fin ren tvätt hänga på grannens bakgård. Hon sa till sin man, titta John, äntligen har hon lärt sig att tvätta. Undra hur det gick till. Och John svarade, kära du, det kan jag faktiskt svara på. Det kan intressera dig att veta att jag steg upp tidigt i morse och tvättade våra fönster.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning.
Ikväll vill jag tala lite mer om hur vi ser på varandra. Ser vi genom ett fönster som behöver tvättas? Dömer vi utan att känna till alla fakta? Vad ser vi när vi tittar på andra? Hur bedömer vi dem? Frälsaren sa, döm inte. Han fortsatte: Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller med andra ord, varför ser du vad du uppfattar som smutsig tvätt hos din granne men märker inte ditt eget smutsiga fönster? Ingen är fullkomlig. Jag känner ingen som påstår att han eller hon är det. Och ändå, av någon anledning, trots våra egna brister, har vi tendensen att påpeka andras fel. Vi dömer deras handlingar eller brist på handling. Vi kan omöjligen känna någons hjärta, avsikter eller omständigheter när den säger eller gör något som vi tycker att vi kan kritisera. Därav befallningen: döm inte. För 47 år sedan under generalkonferensen kallades jag att verka i de 12 apostlarnas kvorum. Det känns som en evighet sedan. På den tiden medverkade jag i en av kyrkans allmänna pressningskommittéer. Så innan mitt namn presenterades satt jag med de andra medlemmarna i den kommittén, som jag förväntades göra. Men min hustru hade ingen aning om var hon skulle sitta och hade ingen att sitta med. Det var faktiskt omöjligt för henne att hitta en plats någonstans i tabernaklet. En vän till oss som var medlem i en generalstyrelse i en biorganisation som satt på en bänk reserverad för den kommittén bad syster Månsson sitta hos henne. Den här kvinnan visste inget om min kallelse som skulle tillkännages inom kort. Men hon såg syster Månsson, såg hennes bekymmer, erbjöd vänligt en plats. Min kära hustru var lättad och tacksam över den vänliga gesten. Men när hon satte sig hörde hon ljudliga viskningar bakom sig, där en av kommittémedlemmarna uttryckte sitt missnöje över att en som inte hörde hit var fräck nog att sitta på en bänk som var reserverad för dem. Det finns ingen ursäkt för hennes ovänliga uppförande, oavsett vem som hade inbjudits att sitta där. Men jag kan bara gissa mig till hur den kvinnan kände sig när det visade sig att inkräktaren var hustru till den nyaste aposteln. Vi har inga ovänliga känslor mot henne. Vi har inte bara tendensen att döma andras ord och handlingar, utan många av oss dömer efter det yttre. Kläder, hår, omfång. Listan kan göras lång. Ett klassiskt exempel på att döma efter det yttre finns i en nationell tidskrift för många år sedan. En sann berättelse. Ni kanske har hört den, men den tål att upprepas. En kvinna som hette Mary Bartell hade en hyrd utrum till patienter på kliniken tvärs över gatan. En kväll kom en man som såg alldeles hemsk ut till dörren och frågade om det fanns rum åt honom för natten. Han var böjd, förtorkad. Hans ansikte var snett av en svullnad, rött, skrynkligt. Han sa att han letat rum sedan middagstiden, men utan framgång. Det är väl mitt ansikte, sa han. Jag vet att det ser hemskt ut. Men läkaren säger att det kanske blir bättre med fler behandlingar. Han sa att han skulle vara nöjd med att sova i gungstolen på verandan. Medan Mary talade med honom insåg hon att den här lille mannen hade ett stort hjärta i sin lilla kropp. Alla rummen var upptagna, men hon bad honom att vänta i fåtöljen så skulle hon hitta en plats åt honom att sova på. Vid läggdags ställde Marys man upp en campingsäng åt mannen. När hon tittade på sängen på morgonen var sängkläderna prydligt vikta och han var ute på verandan. Han ville inte ha frukost, men innan han gick till bussen frågade han om han fick komma tillbaks när det var dags för nästa behandling. Jag blir inte till minsta besvär, lovade han. Jag sover i en fåtölj. Mary försäkrade att han var välkommen tillbaks. Under åren som gick kom han till behandling och bodde i Marys hem. Och den gamle mannen som var fiskare till yrket hade alltid med sig någon gåva. Fisk, skaldjur eller grönsaker från sin trädgård. Andra gånger sände han paket med posten. När Mary tog emot de här gåvorna tänkte hon ofta på sin närmaste grannes ord. Efter att den vanskapte böjde lilla mannen lämnat Marys hem första morgonen. Tog det emot den där hemska mannen igår kväll? Jag avvisade honom. Man kan förlora kunden genom att ta emot sådana. Mary visste att hon kanske förlorat några kunder någon gång men tänkte om de bara hade lärt känna honom. Då hade kanske deras egna sjukdomar känts lättare att bära. Sedan mannen gått bort hälsade Mary på hos en vän som hade ett växthus. Hon såg på sin väns blommor och la märke till en vacker gyllene krysantemum. Men var förvånad över att han satt i en bucklig gammal rostig hink. Hennes vän förklarade, jag hade slut på krukor men visste hur vacker den här skulle bli. Och tänkte att den hade inget emot att börja den här gamla hinken. Bara ett tag tills jag sätter ut den i trädgården. Mary log när hon tänkte sig en liknande scen i himlen. Här har vi ett vackert exemplar. Kanske Gud sa när han kom fram till den lilla mannens själ. Han har nog inget emot att få börja i den här lilla vanskapta kroppen. Men det var länge sedan. Hur hög och vacker hans fagra själ nu måste stå i Guds trädgård. Det yttre kan vara bedrägligt och ge en mycket dålig bild av en person. Som frälsaren sa, döm inte efter skenet. En medlem i en kvinnoorganisation klagade en gång när en viss kvinna valdes att företräda organisationen. Hon hade aldrig träffat henne men sett en bild av henne och tyckte inte om det hon såg. Hon såg överviktig ut. Hon kommenterade, tusentals kvinnor i vår organisation, man måste ju ha kunnat välja en bättre. Visst, den valda kvinnan var inte modell. Smal. Men de som kände henne och kände till hennes egenskaper så långt mer än vad som syntes på fotot. Fotot visade att hon hade ett vänligt leende och såg ut att ha självförtroende. Vad fotot inte visade var att hon var en lojal och medkännande vän. En kvinna med intelligens som älskade Herren, som tjänade och älskade hans barn. Det syntes inte att hon utförde frivilligt arbete i samhället och var en omtänksam och medkännande granne. Kort sagt, fotot visade inte vem hon verkligen var. Jag frågar om attityder, handlingar och andlighet återspeglas i det yttre. Skulle då ansiktet på den kvinna som klagade vara lika vackert som den hon kritiserade? Mina kära systrar, var och en är unik. Ni är olika varandra på många sätt. En del av er är gifta. Några av er är hemma med barnen medan andra arbetar utanför hemmet. En del bor ensamma. Det finns en del av er som är gifta men inte har några barn. Det finns de som är skilda och de som är änkor. Många är ensamstående. En del av er har högskolebetyg, andra inte. Det finns de som har råd med senaste mode och andra som är glada att de har en lämplig klädsel till söndagsmötena. Det finns ett nästan oändligt antal skillnader. Frestas vi av de här olikheterna att döma varandra? Moder Teresa, en katolsk nunna som arbetade bland de fattiga i Indien under större delen av sitt liv, sa följande sanning. Om du dömer människor har du inte tid att älska dem. Frälsaren lärde, detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Jag frågar, kan vi älska varandra som frälsaren befallt om vi dömer varandra? Och jag svarar som Moder Teresa, nej, det kan vi inte. Aposteln Jakob lärde, om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans eller hennes gudstjänst ingenting värd. Jag har alltid älskat hjälpföreningens motto, kärleken upphör aldrig. Vad är kärlek? Profeten Mormon lär oss att verklig kärlek är Kristi rena kärlek. I sina avskedsord till lamaniterna förkunnar Moroni, om ni inte har kärlek kan ni på inget sätt bli frälsta i Guds rike. Jag ser kärleken, eller Kristi rena kärlek, som raka motsatsen till kritik och fördömande. När jag talar om kärlek tänker jag just nu inte främst på att lindra lidande genom att ge materiella gåvor. Sånt är naturligtvis rätt och riktigt, men ikväll tänker jag mest på den kärlek som visar sig i tolerans mot andra och överseende med deras handlingar. Det slags kärlek som förlåter, det slags kärlek som är tålmodig. Jag tänker på den kärlek som driver oss att vara medkännande, barmhärtiga. Inte bara vid sjukdom, lidande och svårigheter, utan också i tider av svaghet eller felsteg hos andra. Det finns ett stort behov av den kärlek som lägger märke till de som inte syns, som ger hopp till de som är modfällda, hjälp till de som har det svårt. Sann kärlek är kärlek i handling. Behovet av kärlek finns överallt. Vi behöver den kärlek som vägrar glädjas åt att höra eller föra vidare berättelser om olyckor som drabbat andra, såvida man inte därigenom bidrar till att hjälpa den som drabbats. Den amerikanske pedagogen och politikern Horace Mann sa en gång, att känna medömkan över lidande är mänskligt, att hjälpa är gudalikt. Kärlek är att ha tålamod med dem som svikit oss. Det är att motstå impulsen att vara lättstött. Det är att acceptera svagheter till kortakommanden. Det är att acceptera människor som de verkligen är. Det är att se förbi det yttre och se egenskaper som inte förminskas med tiden. Det är att motstå impulsen att kategorisera andra. Kärleken, Kristi rena kärlek, visar sig när en grupp unga kvinnor från en församling för enståndstående reser tiotals mils för att gå till på begravningen till modern av en av deras hjälpföreningssystrar. Kärleken visar sig när man återkommer månad efter månad till samma ointresserade eller kritiska syster. Den visar sig när en äldre änka blir ihågkommen och skjutsad till församlingens aktiviteter. Märks när systern som sitter ensam får inbjudan. Kom, sitt hos oss. På 100 olika sätt bär ni alla kärlekens mantel. Livet är inte fullkomligt för någon av oss. Istället för att döma och kritisera varandra borde vi känna Kristi rena kärlek till våra medresenärer genom livet. Må vi inse att var och en gör sitt bästa för att möta de svårigheter som kommer i vår väg, och må vi göra vårt bästa att hjälpa till. Kärleken har definierats som den högsta och ädlaste av känslor. Den kärlek som är Kristi rena kärlek, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav med henne är allt väl. Kärleken upphör aldrig. Må detta långlivade motto för hjälpföreningen, denna tidlösa sanning, leda er i allt ni gör. Må den genomsyra era själar och finna uttryck i alla era tankar och handlingar. Jag uttrycker min kärlek till er, mina systrar, och ber att himlens välsignelse alltid ska vara med er. I Jesu Kristi namn. Amen.
Oh. our Father in heaven.
Vår Fader i himmelen. Vi känner oss glada för den ande, kärlekens ande som vi har känt denna kväll. Vi uttrycker djup tacksamhet för det exempel och det livet, Jesu Kristi liv, din son. Vi uttrycker tacksamhet.
For the words of a prophet.
För en profets ord.
And inspired Relief Society leaders.
Och inspirerade hjälpföreningsledare.
We humbly pray.
Ödmjukt ber vi för dina välsignelser ska finnas oss hjälpföreningens systrar runt världen, att vi alla ska söka att bli kvinnor av att vara värdiga att bli ledda av anden när vi söker att bli kvinnor som ger att det ska finnas kärlek och frid och styrka och tro. Att uppfostra en ny generation som älskar dig. Och som önskar att tjäna dig med hela sina hjärtan. Vi ber att vi ska bli kvinnor av kärlek och att vi söker att tjäna alla de runt omkring oss. Vi uttrycker djup tacksamhet att vi är medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Att vi alltid ska komma ihåg att vi är ditt utvalda folk. Fylla med tacksamhet, kärlek och ödmjukhet. Och vi säger detta i ödmjukhet i Jesu Kristi namn. Amen.